Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens avsnitt är ett litet mellanavsnitt efter alla våra samtal om förlossningar och graviditeter. Och så ska vi framöver här börja prata sex. Men för det här samtalet så har jag med mig min underbara vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen!
Tack så hemskt mycket!
Ja, sen har vi ju någon som vi tillägnar det här avsnittet väldigt, väldigt djupt från våra hjärtan till. Ja, det är ju underbara Julia.
Och då ska vi göra någonting så ovanligt så vi ska ta och sjunga.
Ja, nu ska vi se här. Tar vi sats nu då? Ja. 1, 2, 3.
Jag må hon leva ut i 100 år. Jag viska hon leva ut i 100 år.
Grattis underbara redaktör och producent och chef och allt i allo, jag vet inte allt vad jag vill kalla dig. Julia, du är underbar och det är så roligt när man pratar om dig. Det är lite som den heliga ande, det är ingen som har sett han. Vi får bjuda med dig någon gång. Du är så välkommen att vara med och prata själv någon gång i podden. Ja. Du har så mycket kloka tankar.
Nu ska man ju inte fråga det här med damers ålder och så, va? Men vad handlar det här
det handlar om något så stort som 40 år.
Oj.
Det är fantastiskt fint. Ja, en verkligen fin ålder på en fin människa. Så det går ju gå in på Lustpoddens lilla insamling som vi startade för ett tag sedan när jag fyllde 50. Och ge en liten gåva till Julia om man skulle vilja det. Mm. Det går alldeles uppeligt heter det. Mm. Då är det ju via Läkarmissionen. Och det känns så fint. Jag har kommit det är över 100 förlossningar som vi har samlat in. Det är fantastiskt.
Ja, helt otroligt. Alltså.
Tänk att 100 personer kan komma till ett säkert sjukhus i Kongo och föda barn.
Det känns stort tycker jag.
Ja, verkligen. Det är också fint det här nu när vi haft den här, vad ska man säga, serien om förlossningar med Maja Larsson och Ingrid Karlsson, Kajsa Åkesdotter och Erika Solheim. Mm. Och det har känts väldigt, väldigt fint att få sprida det viktiga, viktiga arbetet. Vi kommer säkert komma tillbaka till sådana frågor.
Ja, det har varit ett tema under längre tid.
Ja, eller? Men du har sagt flera gånger att du har känt lite utanför.
Ja, det är klart på ett sätt, va? Men ändå inte.
Nej.
Utan det är faktiskt vad vi har fått veta här, det är ju verkligen att det här rör många personer. Jag tyckte det var så väldigt fint det här med, jag tror det var Erika som sa, hon sa inte förlossningsrummet utan...
Jo, hon sa förlossningsrum.
Nej, födelserummet.
Födelserummet, just det.
Det där uttrycket tyckte jag väldigt mycket om.
Ja, det fastnade hos dig där.
En slags födelse, fantastiskt.
Och det var så fint för hon var så fin. Hon försökte dämpa på mig så du fick plats i våra samtal där. Men det var väldigt, väldigt fint. Ja, jag tycker mycket om Erika. Jag tycker mycket om alla de här gästerna som har varit med. Det har varit väldigt, väldigt kul.
Men du, vad tänker du där nu, det här avsnittet? Det ska ju vara någon slags övergång då till ett nytt tema.
Ja, det ska det vara. Därför att vi har ju haft så de sista åren att vi faktiskt har haft på sommaren då en sommar, vad ska man säga, säsong?
Ja, sommartema. Ja,
första året, eller det var inte första året, men vi hade ju ett år hade vi ju att vi gick igenom alla ord som vi kom på utifrån LUST.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Mm.
Det var väldigt roligt. Mm. Där har vi egentligen en hel uppsjö nya avsnitt om vi vill. För det var mycket vi inte hann med.
Ja. Sen var det Jack Morin. Va?
Ja, alltså Jack Morin. Jag är så förälskad i Jack Morin. Så att, jag vet inte. Jag tycker att... Men jag faktiskt, det, jag kan inte säga att jag lyssnar jätteofta på våran podd. Gör du det?
Nej, det gör jag inte så ofta.
Det är lite så här obehagligt ibland att lyssna på sig själv. Men just Jack Manen har jag lyssnat många gånger på. För det är liksom, det är så mycket fina tankar som man kan ta med sig in i terapirummet. Så det är fint. Men nu har vi ju då haft liksom det positiva, kan man väl säga. Jack Morin var ju väldigt noga med att lyfta in att lust handlar om att integrera även den mörka delen av sig själv och sina, äga det som kanske verkar liksom så här negativt. Men jag har tänkt att under sommaren sen, hur jag är här, nu är det ju faktiskt bara, det är ju inte ens, ja, nu blir det ju maj den här veckan, men det är ju inte riktigt sommaren, kan man ju inte riktigt säga. Men när det blir det så ska vi mer och mer komma in på den mörka sexualiteten. Det tycker jag ska bli spännande.
Men jag tänker, innan vi kommer in på det här temat som vi tänker ha, så det har ju hänt lite saker här också. Jag tänker med dig, du har ju, jag tänker på det här avsnittet om sexologi.
Ja,
eller utbildning. Har det hänt någonting på fronten, så att säga? För att det har ju gått något år här nu.
Ja, och då sa jag faktiskt att om vi kommer tillbaka och pratar om hur man blir sexolog, det hade vi ett avsnitt om.
Ja.
Om vi kommer tillbaka till det om ett år så kommer inget av det här gälla.
Och är det så att det stämmer inte längre? Ja.
Nej, men jag la ut nu här att vi för en tid sedan då, jag och Hanna Byström, jag som representant i den nordiska auktorisationsgruppen och Hanna som representant för Svensk förening för sexologi. Vi var i Köpenhamn och träffade de andra representanterna från andra
Nordiska länderna.
Ja, precis. Och Island och Estland också då som är med. Och vi kom överens om ett nytt sätt att hantera de här auktorisationerna. Det följer mycket det gamla, men det är mycket som är nytt. Och jag ska inte berätta om det nu, vi får ha ett avsnitt längre fram om det. Men det kommer finnas på hemsidan på NAX, och sen kommer vi även prata om det på årsmötet som blir för svensk sexologi. Och sen efter det så är det ju öppet och officiellt, och då kan vi, skulle vi kunna ha ett avsnitt här när vi berättar om de nya auktorisationskriterierna som kommer bli enklare, och det kommer vara tydligare, och det kommer bara bli bra.
Du är verkligen insatt i det här. Jag tänker på alla kurser du går också. Om jag inte minns fel här, så ska du gå någon mer kurs här i sommar. Jag förstår inte hur du hinner med allt.
Nej, men det är så roligt. Det är så roligt. Jag vill inte sluta lära mig. Ibland kan jag tycka att det är, det är ju som en kurs. Ibland är det en kurs att bara sitta och prata med dig. Det älskar jag. För jag lär mig mycket av det. Men jag ska gå en kurs som heter Pink Therapy. Diploma in Pink Therapy. Den börjar i sommar. Och det är en organisation i England då som heter Pink Therapy. Och som erbjuder bra kunskap kring att möta personer i olika typer av sexuella beteenden. Alltså i kink, fetischer. Ja, relationsterapi på massa olika sätt. Det ska bli så spännande. Den är egentligen 2 år, men jag börjar med 1 år, så får vi se.
Ja, det är många beteckningar, tänker jag, när jag hör dig nu. Och det är ju ett tema som vi kommer att lyfta fram här, nämligen asexualitet.
Ja, precis.
Skulle du kunna säga någonting om det?
Ja, vi kommer ha med en gäst som kommer berätta om det. Du hade läst någon artikel.
Ja, nej, jag läste bara någon rubrik. Ja. Jag tror det var en artikel i DN att jag har kommit ut som asexuell.
Precis, ja. Det är ett ord som vi hör mer och mer. Och hur beskrevs det i den artikeln?
Nej, alltså, jag läste inte artikeln. Nej. Jag läste bara,
du läste rubriken
så som
man gör.
Jag läste bara rubriken. Jag måste ju erkänna och göra det, att jag inte läste artikeln. Jag tycker rubriken var spännande.
Ja. Nej, men det är ju ett, kan man säga, ett paraplybegrepp egentligen över en rad olika sätt att definiera sig, som på något sätt inkluderar tanken om att inte vilja eller inte känna behov av, inte ha den här driften som en del kan beskriva som sexuell drift eller så, utan som jag tror i den artikeln som du hade läst där, så handlar det om en person som känner att man har försökt och har sex.
Var det i ingressen där.
Men att man aldrig riktigt har känt att det känns bra.
Och så hade den här personen accepterat det.
Ja, precis. Liksom. Så. Accepterat kan ju låta som att det man accepterar att någonting är fel. Men det handlar om är ju att inse att det här är en läggning. Det här är ett sätt att vara på som är lika viktigt att få komma ut i som andra sätt som man vill leva på. Och i den engelska litteraturen så är man ju ganska noga med, när man pratar om omvändelseterapi, som då oftast brukar beskrivas för att gälla när en person kommer till en terapeut och säger jag är gay, kan du se till att jag inte blir det? Och så får man olika former av, ja, vad ska man säga, behandling då, det är inte behandling för det går inte att behandla det. Olika typer av strategier eller liksom tomgångar för att på något sätt skruva ner och få bort den här dragningen. Mm. Och det är ju, håller man ju på att titta på om det skulle kunna vara förbjudet. I Sverige har man inte kommit dit än.
Nej.
Och det kan vara svårt, på, det finns många olika saker som skulle kunna göra det svårt på ett sätt att förbjuda saker. Men däremot så kan man ju tänka så här att i England så säger man just det att den vanligaste formen av omvändelseterapi, det är att någon kommer och säger, jag känner jag har ingen lust, jag har ingen sexuell lust. Ja, men då ska vi jobba med metoder för att få fram det. Och så har man inte utrett eller utforskat om det faktiskt är så att personen mår bra i det.
Ja.
För att om lusten är ett problem, då ska den ju ge ett lidande.
Mm.
Oavsett om det är mycket lust eller lite lust, ja, eller vad det än, så ska vi ju bara behandla det som är ett lidande. Mm. Och om lidandet kommer från att jag känner inte att jag passar in i samhället, då är det ju samhället det är fel på, inte personen. Mm.
Och det är klart, det är ju alltid det här med den här majoritetsnormen då. Exakt. Som är väldigt...
Och nu sa du det ordet, majoritetsnorm.
Ja.
Och majoritetsstress som det kan ge. Ja,
ja, precis, visst, ja, fint. Absolut.
Mm. Det är jättebra, men
om jag inte då passar in i det, menar jag, så blir det, så skapar det stress.
Absolut.
I allra högsta grad.
Ja. Och vilket är så sorgligt när vi lever i ett samhälle där vi ska vara så inkluderande och förstående och så. Men än, vi har inte kommit längre just när det gäller det.
Mm.
Ja. Men sen tänker jag då, innan vi har asexualitet så kommer vi ha några avsnitt kring, vi ska prata om frisk och risk, alltså i till exempel sexualitets- och sexologiarbete så har det ju innan varit mycket fokus på risker av att bli, få sjukdomar eller risker av att bli utsatt eller så. Men att man mer och mer försöker anamma ett friskhetsperspektiv.
Mm.
Och jag tycker det är intressant därför att det är ju också så att ordet risk finns i frisk.
Mm.
Så det går liksom inte att jobba med det ena utan det andra.
Nej, det tycker jag. Det var finurligt.
Visst är det finurligt? Mm. Jag tror att jag kom på själv fast det är någon annan.
Risken ryms i det friska.
Exakt. Mm. Och den måste liksom alltid beaktas där. Mm. Men vi kanske inte ska drivas av att det är bara riskerna vi ska prata om. Nej. Utan vi behöver prata om det friska.
Mm.
Och så tänker jag också att prata om det här, för vi hade ju de här, kommer du ihåg de här avsnitten med högre lustar och lägre lustar?
Ja.
De är väldigt, väldigt väl lyssnade. Vi ska ha ett avsnitt som heter Du vill alltid ha sex. Och ett avsnitt som heter Du vill aldrig ha sex.
Mm.
Vad tror du om
det? Är det ungefär samma tankegångar där? Och...
Ja, det kommer kännas igen mycket.
Eller är det som med sexologin att det förändras?
Det är en bra fråga. Vissa saker förändras ju ingenting. Händer ju absolut ingenting. Därför sex är sex på ett sätt. Men normerna och åsikterna och förhållningssätten kring dem förändras ju.
Mm.
Mm. Tror du det är avsnitt som appellerar dig mer än förlossning?
Jag tror det. Jag tror att det finns nog ett ganska brett intresse för det här med lustfrågan kring sexualiteten. Det märks ju också, som du sa, att de här avsnitten om låglustare och höglustare är väldigt, väldigt många som har lyssnat på.
Ja, visst är det så. Vad tror du det beror på?
Nej, men jag tror att det är en, naturligtvis speglar en verklighet som många känner igen sig i.
Mm.
Oftast är det så, det man själv känner igen sig, alltså det väcker också väldigt stort intresse och engagemang, och man vill lyssna och liksom på något sätt ta upp den här problematiken. Det tror jag är väldigt viktigt. Det tycker jag ska bli spännande, att vi sätter fokus på lusten igen.
Ja, jag tror, och sätter fokus på kanske också de här olikheterna som blir. På tal om normer då, varför skulle det ena eller andra vara fel eller rätt eller så? Att det får vara olika.
Mm.
Men hur i hela världen ska man kunna mötas i det då?
Mm.
Det är det svåra.
Sen är det ju väldigt mycket kopplat till det här med lust och inte lust och i en relation. Det är också kopplat till skuld och skuldkänslor och skamkänslor och allt det där, va?
Mm.
som vi har ju varit inne på i många avsnitt också. Mm. Jag förmodar vi kommer in på också här nu då.
Absolut.
Och jag tänker ju att vi har ju faktiskt nu skrivit den här boken som jag tror jag nämnt om tidigare. Om Saul, Bibeln Saul. Och hur han upplevde sitt liv.
Ja.
Där han kände då liksom att han räckte inte till.
Ja, berätta om Saul faktiskt.
Ja, alltså han var ju Israels första kung.
Just det.
Och han är, som jag brukar kalla för, den motvillige monarken.
Mm.
Det var ju så att...
kanske boken ska heta?
Ja, det kanske inte. Det finns ju andra boktitlar som heter så.
Okay.
Men jag tänker på att han liksom tvingades in i ett sammanhang som kung som han egentligen inte ville.
Nej.
Vara i.
Mm.
Och inte andra. Och andra var skeptiska också. Mm. Och vad gör det med en människa som känner liksom att... att man är på fel plats.
Ja, men precis. Ja.
Och det finns ju kopplingar, tycker jag också, till det här med sexualitet. Mm. Och ja, det här att den ene vill, den andra inte och så vidare. Mm.
Och då ska vi även då när vi pratar om det, för jag tänker att det blir lite ett sätt att prata om Saul, blir också ett sätt att komma in på de här mörkare delarna av sexualiteten, när begäret blir någonting jag verkligen skäms för.
Mm.
Då ska vi också prata om Judas, har du lovat.
Mm.
Utifrån dina artiklar om Judas.
Ja, alltså det var ju en artikel i Dagen då som en del liksom reagerade negativt inför.
Alltså,
nej, jag försökte liksom upprätta Judas Iskariot.
Ja, han är ju som den fina människan.
Han är liksom på något sätt förkroppsligandet av förrädaren.
Ja.
Han som förrådde Jesus för 30 silverpenningar.
Mm, mm. Och som också tog, precis som Saul, så tog han också sitt liv.
Han tog sitt liv, ja. Och då är liksom frågan den, hur långt sträcker sig Guds förlåtelse? Ja.
Och vår mänskliga förlåtelse.
Ja, vi också. Ja. Jag menar, vi har ju liksom stråk i oss allihop av Judas förrädaren.
Absolut.
Som de här mörka sidorna i vårt liv. Mm. Och han tycker jag symboliserar det lite grann.
Mm.
Och det var en del som blev väldigt upprörda när jag jag lekte med tanken ändå att kanske även Judas blev förlåten.
Ja, det är jag övertygad om. Finns det förlåtelse så finns det. Ja, och jag tycker det ska bli spännande, för att i den här boken om Saul så gör vi ju liksom den lite retoriska, vad ska man säga, ja, vändningen att jag gör om Saul till en person som lever idag och är pastor i en församling där han inte vill vara pastor.
Mm. Ja, just det. Det är liksom parallellen där.
Ja, precis. Mm. Och jag tycker det är väldigt spännande, för det här med...
Hur går det med den terapin då?
Det går ju tyvärr inte så bra.
Nej.
Alltså jag tyckte det var väldigt intressant att skriva den texten, för att det handlar ju om en person som till slut mår så dåligt så den tar sitt liv.
Mm.
Och det var väldigt svårt att skriva den berättelsen, för det handlar ju om...
Kändes det som ett misslyckande?
Totalt.
Klart.
Mm. Det var, jag satt och grät flera gånger och fick liksom pausa, jag fick gå ut och gå, jag fick liksom tänka, jag ringde dig flera gånger och det här går inte. Därför att, inte kanske just därför att jag ville lyckas, utan därför att jag inte ville att han skulle ta livet av sig. Mm. Men eftersom berättelsen ska sluta så behövde jag ju få med någonstans... Och faktiskt lyfta det faktum att vi har över 1500 självmord i Sverige varje år.
Så, det är dystert och sorgligt.
Ja, och det är, vi kan inte liksom blunda för det. Vi har ju varit ärliga med det i podden. Vi har haft med Ulla-Karin Nyberg som var med och pratade om suicid.
Och Maria Wist också.
Och Maria Wist som berättade om sin son, ja.
Mm.
Ja. Och jag tänker på det här med, för du gjorde kopplingen lite när du började prata om Judas, det här med begär.
Ja.
Och jag tänker, begär för mig, om vi tänker Joel Kulin som jag skriver bok med i queerteologi, han kan vi också säga grattis till faktiskt, han har blivit doktor nu med sin doktorsavhandling om Markus evangeliet. Men det som... Han sa någon gång så här att men när ni pratar om lust i lustpodden så är ju det vi också beskriver som begär. Och det har han ju helt rätt i. Men ordet lust kanske låter lite så här finare och gulligare.
Begär, ja, alltså det låter mer så att säga positivt laddat än begär.
Ja, det
känns negativt.
Ja, och för mig så så tänker jag att han har en poäng när han, alltså att vi ska återerövra begäret. För då blir det lite som Jack Morin sa, att i begäret så kan det finnas det jag vill ha, det jag kommer ut i. Jag kommer ut som asexuell.
Att
jag
ta
kommer
för sig
ut
liksom.
Som, ja, jag kommer ut som personer som går igång på röda ballonger, eller jag vet inte. Och faktiskt få stå i det och vara i det utan att behöva skämmas, men att faktiskt komma ut i sitt begär är ju att visa sig naken, att visa sig sårbar, och då kan vi bli skammade, vi kan bli utskrattade och vi kan få höra att nej, men så där kan man inte tänka.
Nej.
Och det är väldigt, väldigt obehagligt. Och det ska vi ju komma in på när vi pratar om den mörka sexualiteten i sommar. Jag tänker att folk sitter i sina hängmattor och lyssna på detta. Det kommer vara lite tunga avsnitt också, ja, men jag tror att det blir väldigt spännande. Vi kommer bland annat ha Christopher Ram. Berätta om honom.
Ja, han är ju forskare och professor på Karolinska.
Ja, han är psykiatriker där och chef.
Sysslar med rätt mörka företeelser.
Ja, ja. Han har ju då tillsammans med sin forskargrupp, den heter Ram Joleby. De har ju forskningsprojekt kring pedofili och att hjälpa människor att titta mindre på övergreppsmaterial. Och det behöver inte vara att man tittar på det eller gör någonting praktiskt eller alltså brottsliga handlingar, utan det kan handla om att man söker hjälp därför att man är rädd för sina tändningsmönster, man är rädd för sina fantasier, sina tankar som kanske är brottsliga om de skulle översättas i handlingar då, som gör ett jättefint arbete. Så jag vill ha med både honom och jag vill med Johanna Lett som jobbar med kriminalvårdens arbete för sexualdömda. Jättefint arbete som hon forskar på och driver, en fantastisk fin människa som har skrivit en jättefin bok om sexualbrottspsykologi.
Det låter på dig som att det här är ett ganska brett tema.
Det är jättebra.
Där det finns, som du säger, både frisk och risk.
Just det, exakt. Ja. Det är precis det det gör.
Det kanske är det som ska vara temat. Liksom.
Ja, frisk och risk. Ja, men vi kanske ska ha det som istället för Jack Morin, istället för lust, så kanske vi ska ha frisk och risk som överrubrik.
För då spänner det över allt.
Ja. Åh, vad fint.
Ja. Ja, det kanske inte ska låsa oss vid det, men vi kan ju ha det som ett förslag.
Det behöver vi inte göra. Det finns ju också reflektioner vi kan göra kring när begäret blir bestulet av någon annan. När människor har varit med om trauman eller upplevelser som faktiskt skadar vårt begär på ett eller annat sätt. Det tänker jag också att vi kan komma in i, även om det är jättetufft och svårt och jobbigt. Men jag har ju gått utbildningar nu kring hypnos och trauma och fördjupa mig kring det. Och det är så viktigt att människor får bra hjälp för att inte bara bearbeta sina trauman utan också få äga sitt begär igen. Sen ska vi ha med en liten hemlig gäst som är väldigt viktig för mig. Jag ska nog inte säga än vem det är, men det får vi se om jag lyckas övertala personen i frågan.
Ja, jag anar vem det är.
Det gör det. Det är fint. Nej, men alltså jag tänker att det finns så mycket spännande att prata om. Och jag tror att, att när vi började Lustpodden hade jag aldrig min vildaste fantasi kunnat tro att vi skulle sitta här 180 avsnitt senare. Att vi skulle ha gjort ett avsnitt i veckan i 3,5 år.
Det är mycket att göra.
Ja.
Och det här är liksom övergången då till nästa tema.
Det var väldigt roligt. Jag var faktiskt häromdagen och föreläste på familjecentralskonferensen här i Jönköping. Det var 1200 personer där.
Var
en hel aula där på Elmia. Och då kom det fram en person efteråt och jag fick säga detta. Så jag säger, det var en kvinna som kom fram och sa hon att jag lever i en ny relation och vi har tillsammans börjat lyssna på Lustpodden och lyssna på mycket av de här avsnitten om lust och så. Och det har hjälpt oss att må så bra.
Nej, men vad fint.
Ja, Vad tänker du när du hör det?
Ja, jag blir jätteglad.
Ja.
Jag blir det är så väl lite... det som är tanken bakom podden.
Ja, alltså. Precis.
Att människor ska må bra.
Ja, men verkligen. Och att det faktiskt är så att... Det var ju någon som tackade oss efter Jack Morin där. Att, tänk att jag inte behöver gå i terapi. Tack för alla pengar vi har sparat.
Ja, slippa läsa boken. Jag har
ja, dessutom. Behövde inte läsa den på engelska. Jag kunde bara lyssna där på stranden på Jack Morin. Och jag tänker lite att jag blir väldigt glad över att höra det. Jag förstår att allt vi säger inte appellerar till alla. Men det har ju visat sig hur brett lust är. När vi pratar om allt från suicidprevention till orgasmer. Ja, det här var ett litet recap avsnitt kan man säga. Där vi hämtade hem oss efter alla förlossningar. Och...
Ja, men jag tycker det var nödvändigt. Nu ser vi fram emot... nästa tema, så att säga. Det ska bli väldigt spännande.
Nej, men jag tyckte om din reflektion där. Frisk och risk, alltså. Det, vi kanske ska ha det som...
Ja, vi får fundera vidare på det.
Ja, det var väldigt, väldigt spännande.
Det lär ju komma fram ganska snart.
Ja, vi börjar ju nästa vecka. Ja. Men jag vet inte exakt i vilken ordning vi börjar. Men nu har vi sagt lite vad vi önskar ska finnas med här. Och det finns fler reflektioner. Jag tänker också att är det någon som sitter och lyssnar som har några tankar, reflektioner kring detta? Något som ni vill att vi inte får glömma och påpeka kring det här så får ni...
Bra idé, tycker jag.
Och skriv gärna om det är okej att vi lyfter brevet, annars mejlar jag det innan vi läser. Men jag tycker att det blir en annan dynamik när vi faktiskt har den typen av reflektioner från lyssnare också. Ja du Leif, då avrundar jag återigen med att gratta Julia.
Ja,
visst är det fint. Verkligen. Ja, tänk 40 år. Och sätt gärna in en liten slant på Läkarmissionens insamling. För det var ju för min födelsedag, men det är ju också till Lustpoddens ära och Julias ära. För jag kan verkligen lova att det skulle inte finnas någon Lustpodd utan Julia.
Nej.
Så tack för detta Leif.
Ja, tack ska du ha.
Ja, och ha det så gott.
Tack.
Hej hej.
Hej.
Dagens Lustpodd är avslutningen på våra... Dagens Lustpodd...
Ta nu från början.
Ja. Dagens avsnitt kan man väl... Vad ska jag säga nu? Förlåt, vi tar om det.
Dagens avsnitt tillägnas Julia.
Ja, det skulle jag ju säga, men jag...
Liksom... Oj, nu så hände någonting lite, Julia. Förfärligt här alltså. Oj. Ja, det är jag välte en kaffekopp här, Julia. Så det blir lite kaos här. Men vi är strax tillbaka här nu. Nu tror jag vi kan agera igen här. Nu så är allt in ordning.
Förlåt, Julia. Jag stängde inte ens av micken. Men bara klippa bort. Japp. Du sa.
Jo.
Till exempel eller sådär. Där det kan beskrivas om att vissa då, de
ja, nej, alltså, har jag fattat det rätt?
Nej, du har fattat det fel.
Jaha.
Man kan tänka så här att det hon pekar på var ju... nej, vänta, nu är det jag som säger fel ju. Vänta lite. Vänta lite, nej men jag är så trött i huvudet idag. Alltså. Vänta. Nej, precis, du hade ju helt rätt. Mm. Ja, förlåt. Vi tar om, ta om det.
Då säger jag det igen då.
Tårar i ögonen. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.